Mörk och helig natt av Michael Connelly. Ballard. 1. Poliserna hade lämnat ytterdörren öppen. De trodde att de gjorde henne en tjänst när de vädrade. Men i och med det hade man brutit mot brottsplatsundersökningsreglerna och låtit bevismaterialet utsättas för risker. Insekter kunde passera in och ut. DNA-spår kunde påverkas av vinddraget. Lukter var viktiga. När man vädrade ut en brottsplats gick man också miste om delar av den. Men det kände inte poliserna till. Hon hade fått rapporten av vakthavande befäl och enligt den hade kroppen legat i huset mellan 2 och 3 dagar med luftkonditioneringen avstängd. Han hade sagt att stället luktade som en påse med skunkar. 2 målade polisbilar stod parkerade framför Ballards bil. 3 uniformerade poliser stod och väntade på henne. Ballard hade inte heller förväntat sig att de skulle stanna kvar inomhus tillsammans med kroppen. 90 meter ovanför dem cirklade en helikopter och riktade sin strålkastare mot gatan. Det såg nästan ut som om den satt fast i ett koppel av ljus som hindrade den från att flyga därifrån. Ballard stängde av motorn men satt kvar i sin civila polisbil. Hon hade ställt sig precis mellan 2 hus och kunde se stans alla ljus breda ut sig som en stor matta längre ner. Det var inte särskilt många som visste att Hollywood Boulevard faktiskt slingrade sig upp bland bergen, alldeles smal och trång, och blev ett bostadsområde som inte hade mycket gemensamt med all den glans och smuts som syntes på turistdelen, där besökarna stod och poserade med utklädda superhjältar och gatuartister. Här uppe höll makten och pengarna till. Och Ballard visste att polismyndigheten alltid skickade de stora namnen när det hade skett ett mord här. Hon var bara barnvakt så länge. Hon skulle inte få behålla utredningen särskilt länge. Den skulle överlämnas till kriminalarna på West Bureau, eller kanske till och med till rån- och mordroten nere i downtown, beroende på vem det var som hade dött och vilken social ställning personen hade. Hon vände bort blicken från utsikten och tände innebelysningen så att hon kunde se anteckningsboken. Hon kom direkt från dagens första utryckning, ett vanligt inbrott på en sidogata till Melrose. Och anteckningarna skulle hon utgå ifrån när hon skrev rapporten på kriminalavdelningen i Hollywood senare. Hon bläddrade fram till ett tomt blad, skrev upp klockslaget 01:47 och adressen. Hon antecknade även att vädret var klart och milt. Sen släckte hon lampan och klev ur bilen men lät de blå blinkande lamporna vara på. Det var måndag morgon, första skiftet på en veckas solarbete och hon visste att hon var tvungen att bära kostymen under minst 1 skift till, kanske 2. Då kunde hon inte smutsa ner den med den ruttna stanken. Hon stod vid bakluckan, tog av sig kavajen, vek ihop den ordentligt och la den i en av de tomma pappkartongerna som användes för bevismaterial. Hon fick upp sin brottsplatsoverall ur en plastpåse och tog på sig den över skorna, byxorna och blusen. Hon drog upp dragkedjan ända upp, placerade den ena foten efter den andra på kofångaren och drog åt kardborrebanden runt vristerna. Sen gjorde hon samma sak runt handlederna så att kläderna var hermetiskt tillslutna. Hon fick upp engångshandskar och andningsmasken som hon brukade använda vid obduktioner när hon arbetade på rån- och mordroten, stängde bakluckan och gick fram till de 3 uniformerade poliserna. Hon kände igen inspektör Stan Dvorak, områdeschefen, och 2 poliser som hade haft hundpasset så länge att de hade fått ta det behagliga och lugna Hollywood Hills.